Jag gör det, speciellt den här med skosnöret. Jag åker inte skridskor, men mina skosnören, de brukar gå sönder ganska ofta. Nu undrar ni vad det här kommer handla om, eller hur? Och jag ska vilja börja med att ställa en fråga till dig, så här i inledningen på predikan idag. Och den här frågan, den lyder som följande, om vi får upp den bakom mig här. Det är något problem kanske med tekniken. Frågan lyder så här. Vad gör du när du möter svårigheter i livet? Vad gör du när du möter svårigheter i livet? Det vi såg här var ju några sådana exempel på svårigheter som vi i västvärlden kan möta. Skosnören som går av, cykelkedjor som går sönder, bilar som inte vill starta och en massa andra grejer. Men vad gör du när du möter svårigheter? Ska vi göra som så att vänd dig till den du sitter bredvid och berätta vad du gör när du möter svårigheter. Om du inte känner dig bekväm eller trygg med det, så behöver du inte förstås göra det. Och sitter du bredvid din hustru eller så, så kanske du ska be henne berätta för dig hur du brukar hantera svårigheter. Det låter för mig som att vi möter ganska mycket svårigheter. Jag ska ta en extra bönestund sen. Nej, men skämt åsido. Jag tänker att vi som människor möter svårigheter eller motgångar i livet. Det kan handla om fysiska, relationella eller psykiska motgångar i våran vardag. Och vissa dagar så handlar det om de där grejerna, som att vi hamnar i fel kö på ICA. En del av oss, för oss kan ju hela världen rasa samman liksom. Nej, nu valde jag fel kö igen. Eller vi cyklar hemåt och så är det uppförsbacke, motvind och ösregn. Och vi glömde regnstället hemma på morgonen. Eller som jag ofta råkar ut för, att skosnöret går av när jag har som mest bråttom liksom. Men sen finns det också de där prövningarna som vi möter, eller svårigheterna som är på en helt annan dimension i livet. När det kanske handlar om att fortsätta leva när någon som har stått oss nära inte längre finns i livet. Eller när det handlar om vår tro som kanske kom i gungning. Eller när det handlar om att fortsätta vara överlåten till Gud. Att leva, tänker jag, innebär att vi förr eller senare kommer stöta på motgångar. Och idag, i den här gudstjänstserien som vi nu håller på att avsluta så sakteliga, som jag kallar tro, hopp och kärlek, som handlar om att vi vill vara en Jesus-centrerad kyrka, så är faktiskt det här med uthållighet en viktig del av att vara både en Jesu lärjunge, men också att vara en församling av idag. För på många sätt och vis så är ju uthållighet i vissa delar en bristvara i våran tid. Och det vi ska se närmare på idag, det är inte prövningar, motgångar och svårigheter, utan hur de faktiskt bär med sig oanade möjligheter när vi läser bibeltexterna att göra någonting positivt, någonting gott med oss. Nämligen att vi får växa i vårt lärjungaskap, att vi får mogna som kristna, som lärjungar. Så det vi ska se närmare på, det är alltså hur vi kan hantera motgångar och prövningar enligt Bibelns sätt att se det. Till vår hjälp så ska vi ta 12 stycken versar som jag har hämtat ifrån Jakobs brev i Nya testamentet. Och det här är en text som vi ska läsa som verkligen sätter ord på att du och jag, som kallar oss Jesu lärjungar, vi är kallade till att vara uthålliga. Alltså det är någonting som vi uppmanas till i den här texten som vi ska läsa alldeles strax. Och om du inte har läst Jakobs brev, så vill jag uppmuntra dig att gå hem och göra det. För det är en fantastisk bok, eller ett brev. Det är ungefär som flera stycken predikningar som är sammanförda till ett brev. Och det är någonstans, nu ska vi se, 108 verser kort, så det är inte långt. Och under loppet av 108 verser så finns det med 54 stycken uppmaningar och råd till dig och mig. Hur vi som lärjungar kan leva ut våran tro i vardagen. Så det är en fantastisk instruktionsbok till oss alla som funderar på vad lärjungaskap och efterföljelse faktiskt handlar om. Och en stor del av det handlar om det som vi ser närmare på just nu. Att vara uthållig i tron. Och det här är ett brev som skrevs, och det här är viktigt. Det här är liksom en viktig bakgrundsinformation. Det här är ett brev som man tror skrevs av ingen mindre än Jesu bror Jakob. Och det som är intressant är att när vi läser i evangelietexterna så förstår vi att inte ens Jesu bröder trodde på Jesus som Messias, som Herre och Frälsare när han vandrade på jorden. Men efter hans död och hans uppståndelse så förstår vi att Jakob kom till tro på, blev omvänd från att ha varit en judisk person till att bli en person som trodde på Jesus som sin Herre och Frälsare. Och han som en gång hade tvivlat på Jesus, hans egen bror, han kom att bli en av de viktigaste ledarna i den tidiga kyrkan i Jerusalem. Han kallas förresten för gamle kamelknä. Är det någon som har hört innan? Gamle kamelknä. Och det beror på att han enligt traditionen tillbringade så långa stunder och så mycket tid i bön att hans knä till slut antog formen av kamelknä, hur de nu ser ut. Och varför säger jag detta? Jo, av flera anledningar. Flera av oss vet om att några av de största prövningarna och utmaningarna vi kan möta, det är ibland i vår egen familj eller vår utsträckta del av familjen. Ibland är det släktingar som inte köper den tro som vi är bärare av. Så var det i Jesu fall, men här ser vi ett tydligt exempel på att även den som stod honom nära till slut kom till tro. Varför är det viktigt? Jo, därför att Jakob, han var också en person som praktiskt levde ut sin tro, sitt lärjungaskap. Och det vill jag att vi har med oss in i texten som vi ska läsa nu. Den är hämtad ifrån Jakobs brev, det första kapitlet, vers 1 till och med 12. Jag hoppas du har med dig din bibel så du letar upp detta och är med och läser. Om du inte är van vid att gå i kyrkan så kan du följa med på texten här bakom mig. Och där står det så här. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Hälsningar till de 12 stammarna i förskingringen. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet, men en rik av sin ringhet. För han ska vissna bort som en blomma i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta så att gräset vissnar. Blomman faller av och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. Och så vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. När Jakob skriver sitt brev så skriver han till en väldigt speciell skara mottagare. Och det förstår vi när vi läser vers 1. Han hälsar ju till dem som levde i förskingringen. Vilka var då de? Jo, det var de som vid den här tiden är Alltså vi ska säga att det här är faktiskt, eller troligtvis, det kanske tidigaste brevet i hela Nya testamentet. Skrivet när kyrkan precis har börjat växa fram. Och de som kallar sig Jesu efterföljare eller vägens folk vid den här tiden, det var judiska personer med en judisk bakgrund som hade kommit till tro på Jesus som Messias. Och det som har hänt när Jakob skriver sitt brev, det är att de har börjat spridas ut över hela romarriket. De har blivit förföljda. Och det här känner en del av er till. Och det är därför det talas om förskingringen. Och en av dem som förföljde de första kristna, minns ni vem det är? Det är ju Paulus, som vid den här tiden hette Saul. Han var ju en av dem som på det tydligaste sättet förföljde just de som Jakob skriver sitt brev till. Och då tänker jag med bakgrund emot det, att Jakob skriver till sina syskon i tron att se det som en ren glädje när ni möter prövningar, så blir det ju ganska utmanande, eller hur? Att skriva till människor som där lidande, prövningar och svårigheter är en del av vardagen. Att skriva till dem, men hörni, se det som en ren glädje när ni blir förföljda. När ni får utstå lidande på grund av er bekännelse till Jesus. Räkna det som ren glädje, står det. Och när man grottar ner sig i de där orden och vad de innebär, så är det inte blandsaften vi blandar ut i köket, i kaféet. Blandas med, vad är det, 7 delar vatten liksom. Det är inte den glädjen som Jakob talar om, utan han talar om en ren glädje, en 100-procentig glädje. Det är det han utmanade dem, och det är det som också utmanar oss. Man skulle inte möta prövningar, och inte du och jag heller ska inte möta prövningar med fruktan, med bitterhet, med besvikelse, utan med någonting annat än ren och skär glädje. Och jag vet inte hur det är med dig, men när jag läser det här så tänker jag att ja, jag brukar ju känna glädje när jag har tagit mig ur, liksom, kommit igenom prövningen, eller hur? Vi ska inte tala om hur det var att åka lift i veckan som gick, liksom. Jag bad till Jesus väldigt noggrant, och Magnus Andersson höll mig om ryggen på ett ställe i den här ankarliften, liksom. På tal om ankare, liksom. Vi möter olika prövningar, och jag tänker att det naturliga i oss människor är att vi gläder oss när vi väl har tagit oss ur prövningen, eller hur? När vi har kommit upp på den plats där vi är, liksom, ser på prövningen med distans. Men det Jakob säger, det är ju, nej, just i prövningen, räkna det som ren glädje. Inte utspädd, utan ren och fullkomlig glädje. Är det någon mer som känner igen sig i det där? Jag känner att det är först efteråt som man gläder sig. Några stycken. Det var ärligt av er. Det är mitt i prövningen, min vän, som Bibelns texter talar om att då ska vi räkna det som glädje. Sen är det en viktig sak att lägga märke till här. En av de där prepositionerna, ett av de där små orden. Det Jakob skriver är inte att vi ska glädja oss över prövningen som sådan. Det är inte prövningen vi gläds över, utan vad prövningen med Guds hjälp kan göra med oss som lärjungar. Och det är en stor skillnad. Vi gläds inte över prövningar vi möter, men vi gläds i och under tiden som vi möter dem. Flera av er har hört talas om en predikant som heter Charles Spurgeon. Han lär ha sagt följande ord. Att det var uthållighet som gjorde att snigen tog sig ända till Noas ark. Och det är väldigt bra. Och jag tänker att om en snigel kan ha uthållighet, att göra den där långa resan emot det här målet som är så avlägset, så tänker jag, ja Gud, då är det möjligt även för mig. Och jag vet inte vilken typ av prövning du kanske just nu möter i ditt liv. Det kanske handlar om din hälsa, det kanske handlar om situationer du befinner dig i din vardag. Men någonstans så ska vi påminna oss om Att för Gud är det möjligt att göra någonting i våra liv mitt i prövningens tid. Och Jakob, han är inte ensam om att råda oss till det här. Han är liksom inte, vad ska man säga, extra radikal på något sätt. Vi kan läsa i första Petrusbrevet. Där står det så här till exempel. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar. Första Petrusbrevet, första kapitel, vers 6. Varför då? Ja, men läs sammanhanget här så förstår du att jo, men på grund av att Kristus finns i våra liv och ger oss hopp så behöver vi inte känna sorg och smärta, fruktan eller bitterhet och besvikelse. För vi kan glädja oss mitt i prövningen. Därför att vi vet att i det långa loppet, med Guds perspektiv, så finns det en annan verklighet då. Och Paulus, han målar upp samma bild när vi läser i Romarbrevets 5:e kapitel och vers 4. Där står det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger vad då? Jo, tålamod. Och tålamodet ger fasthet. Och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Tålamodet ger fasthet. Det är ett annat ord för uthållighet. Ett synonymt ord i grekiskan. Den uppenbara frågan blir ju förstås då, i alla fall för mig som gläder mig mer när jag har tagit mig ur det än när jag är mitt i det. Det blir ju, hur kan jag räkna det som ren glädje mitt i prövningen? Hur kan jag glädja mig mitt i prövningar, lidande och svårigheter? Och för att ta reda på svaret på den frågan så ska vi se på tre stycken saker. Attityden, möjligheterna och hjälpen. Attityden, möjligheterna och hjälpen. För det första, det handlar om ett val som du och jag kan göra. Läser vi Jakobs ord och tar dem liksom på allvar så inser vi, när vi läser speciellt vers 2 där, att vi står inför ett vägval i mötet med prövningar. Hur ska jag hantera det som möter mig just nu? Där i ligger det stora vägvalet. Och det var därför jag ställde frågan inledningsvis. Hur hanterar du svårigheter och motgångar i ditt liv? Därför att läser vi Jakobs brev så förstår vi att det är där vägen skiljs åt. För det som är ditt svar på den frågan kommer också ge resultat längre ner på vägen. Jakob skriver ju inte om du någon gång möter prövningar. Utan han skriver ju när vi möter. Vilken är då vår attityd i hjärtat? Det finns ju flera olika mindset eller attityd du och jag kan välja när vi möter svårigheter. Och välja menar jag just därför att ibland så blir det en vana i vårt liv att när svårigheter dyker upp så faller vi in i gamla mönster att tänka och fungera. En del av oss vill bli rebeller som gör uppror. Jag köper inte detta, jag ställer inte på detta. Andra av oss, vi tappar hoppet och ger upp. En del av oss, vi analyserar och grubblar oss fördärvade. Andra klagar högt och ljudligt. Och andra blir mest bara bittra och besvikna. En del, de möter prövningar och svårigheter med självömkan. Och börjar plötsligt jämföra sina problem med alla andra. Andra drar sig undan och i värsta fall drar man sig även undan Herren själv, hans församling och relationen med Gud. Men grejen är att det Jakob vill uppmuntra dig och mig till det är att vi ska inte hämta näring i något av de sätten att agera. Det ska inte vara våran respons. Utan våran respons och våran näring, den hämtar vi i Guds löften. Så därför, min vän, oavsett vilken typ av prövning eller svårighet eller utmaningar du står inför just nu, så vill jag bara påminna dig och uppmuntra dig om att oavsett vad det handlar om det är ditt arbete, om det är ditt äktenskap, om det är dina studier, din tro, din hälsa, vad du än vill, så påminn dig själv om att vi aldrig behöver bli missmodiga eller uppgivna när vi går igenom de där sakerna. För inga problem eller hinder är för stora för våran far att lösa. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Det finns någon för mig okänd person som har sagt följande. Och jag tror det var Kristina Ivarsson som nämnde det för en tid sedan. Säg inte till Gud hur stort ditt problem är, utan säg till ditt problem hur stor din Gud är. Det är det mindsetet vi behöver ha i mötet med prövningar. Därför att vi förtröstar ju på Gud den allsmäktige, eller hur? För det andra, nu har vi sett lite på att det handlar om en attityd. För det andra, det finns oanade möjligheter när det handlar om att möta utmaningar i vardagen. Därför att när vi tillåter Gud att arbeta med oss, när vi inte drar oss undan eller blir bittra eller besvikna, så har Gud en möjlighet att arbeta i och genom oss. Så att, precis som Jakob skriver, att vi får växa i uthållighet inför det som kan tänkas komma framöver. Det gör att vi blir ännu fastare i våran tro och i vårt lärjungaskap. Och det är därför som Jakob betonar den rena glädjen i mötet med prövningar. Vi kan glädja oss, vänner, därför att vi vet att tar vi oss an dem på rätt sätt, så kan de göra någonting gott med våra liv. Det är summeringen av vers 1-12. Om vi tar oss an dem på det sätt som vi läser om här, då kan de göra någonting gott med våra liv. För något år sedan så berättade jag om att jag har varit på sjukhuset och jag fick göra ett sånt här arbetsprov, tror jag det heter, på motionscykel. Det har jag berättat om tidigare. Och då gick det upp för mig på väg därifrån att det är precis det här det handlar om. Att ibland så är det först under påfrestning som mitt hjärta verkligen visar sig. Hur uthålligt det är. Eller hur väl det fungerar. Och på samma sätt så kan Gud ibland tillåta eller använda prövningar för att låta dig och mig få syn på om det finns saker i våra liv eller vilka saker i livet som vi behöver bemöta eller hantera annorlunda. Nu kanske du sitter här och tänker att nu ska jag anstränga mig ännu mer då nästa gång. Nu ska jag försöka ännu mer att, och kanske till och med låtsas att jag är uthållig liksom. Lägg då genast undan den tanken. För det är ju inte det Jakob talar om. Jakob skriver inte så anstränger jag ännu mer att känna ren glädje när ni möter svårigheter. Det är ju inte det han säger. Men det han vill förmedla och det han försöker förmedla genom hela sitt brev, det är att ett träd känns igen på frukten, precis som Jesus, hans bror, undervisade. Och om vi tror på Jesus, om vi tror på Gud allsmäktig, så kommer den frukten visa sig även i prövningens stunder. Det Jakob egentligen säger, det är ju att låt din tro på något sätt forma ditt liv och hur du möter svårigheter. Så om du säger att du tror på Gud allsmäktig som har skapat himmel och jord, då ska du också låta det förändra ditt sätt att hantera prövningen. Prövningar har ju en märklig förmåga att antingen leda oss närmare Gud in i en djupare gemenskap, eller att vi väljer vägar som leder oss längre bort ifrån Gud. Och där tänker jag att vi behöver varandra. Men ibland tror jag också att vi behöver vända oss, precis som vi läser i vers 5 i dagens text. Så behöver vi, när vi själva inte har vishet att möta svårigheterna, så måste vi göra det Jakob skriver i vers 5, att vända oss till Gud om vi saknar vishet. Därför att han är visheten själv. Han vet på vilket sätt vi kan ta oss igenom prövningen. Att vara uthållig i tron handlar om att hålla fast vid Gud. Inte att anstränga sig själv ännu mer. Inte att försöka ännu mer. Utan att hålla fast vid honom som är våran klippa. Han rubbas inte. Han förändras inte. Läs gärna någon av Psaltarpsalmerna 100, 108 eller 136 så kommer du förstå. Eller meditera över Jesaja kapitel 26, vers 3-4 som finns här bakom mig. Där det står att den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid. Ty på dig förtröstar han. Förtrösta på Herren till evig tid. Ty Herren är en evig klippa. När du och jag möter prövningar, svårigheter och utmaningar, då är våran uppgift att söka oss närmare Gud. Att söka visheten hos honom för att på bästa sätt kunna ta oss igenom. Ibland så har vi ju i våran kultur faktiskt höjt upp tvivlet som någonting väldigt positivt och ibland förskönat och uppmuntrat tvivlet. Allting ska ifrågasättas och vändas och vridas på därför att det är någonting gott. Men vi ska aldrig någonsin tvivla på att Gud bryr sig, att Gud älskar oss, att Gud är våran bergfasta klippa. Att ingenting är omöjligt för våran Gud. Han förändras inte. Han rubbas inte. Han står fast. Han är våran klippa. Och i svårigheten som du kanske just nu upplever, håll fast vid honom. Förtrösta på honom av hela ditt hjärta. Då kommer han att låta uthålligheten växa fram som en frukt i ditt liv ännu mer. Vi ska alldeles strax avsluta nu och jag vill bara uppmuntra dig. Ingen av oss vet ju hur våran morgondag ser ut. Vilka prövningar som vi kan komma och möta imorgon. Vi kanske har våra planer, vi kanske har almanackan full. Men ingen av oss vet någonting om vad som kommer ske imorgon. Jakob som skrev dagens text, han fortsatte att tro på Jesus som sin Herre och Frälsare. Och med facit i hand så vet vi att hans liv slutade i martyrium. Han blev en martyr på grund av sin bekännelse, på grund av att han vittnade om sin tro på Jesus, även när han inte fick det. Du och jag, vi vet inte vad för några prövningar eller svårigheter som ligger framför oss. Och tur kanske det är. Men det fantastiska löftet i dagens text, det är att vi kan möta morgondagen med alla svårigheter och utmaningar som kan tänkas komma. I ren glädje. Därför att vi vet att Gud kommer göra någonting genom den situationen i våra liv. Det är därför de där texterna vi läste som Petrus och Paulus skriver. För att vi ser en dag så kommer vi se våra liv i ett mycket större perspektiv. Och då kommer den här tidens lidande att väga väldigt lite jämfört med den rikedom och välsignelse som väntar oss. Det handlar inte om att vi sätter mer tro och hopp till oss själva, utan att vi förtröstar och griper tag och håller fast vid honom som är oföränderlig. honom som kan använda alla situationer för sitt rikes skull. Därför att inget berg är för stort för Gud. Inget hinder är för omöjligt för honom.